Trova syn. Klarsyn med syskonbandet.
Hej och välkommen till syskonbandet och programmet Klarsyn. Idag ska vi få lyssna till ett samtal om ledarhund. Ledarhund och vad det innebär för frihet och vad man kan råka ut för lite olika oväntade situationer i vardagen. Och det är ett samtal emellan Isabelle Ulfsdotter, Tina Strömberg och Lena Johansson. Och Isabelle och Lena, de har båda ledarhundar och har det som hjälpmedel i vardagen.
Tina Strömberg heter jag och vid min vänstra sida så har jag idag
Lena Johansson.
Och mitt emot här
Isabelle Ulfsdotter.
Sen har vi ett par personer som faktiskt kommer bli lite huvudpersoner på ett sätt här. Eller ja, vilka har vi under bordet?
Där har vi min ledarhund som, jag tror jag skippar att säga hennes namn faktiskt, men min ledarhund ligger där.
Och jag har också en ledarhund.
En ledarhund, en svart labradortik. Ja, jag säger att hon heter Vilma. Uh-huh. Så att, ja.
En svart och en vit här.
Ja, eller hur? Mm.
Och vi har i ett tidigare program i den här serien, programserien vi har i temat frihet, så har Lena, du har ju berättat då om vad din ledarhund, vad Vilma betyder för dig i vardagen, när du rör dig. Vi har fått följa med ut i din när omgivning och veta hur det fungerar. Och du uttryckte väldigt tydligt vilken frihet det ger i att förflytta sig helt enkelt.
Mm.
Så. Jag gissar att du, Isabelle, har samma, nu ligger orden i munnen här, men att du har liknande erfarenhet kanske, eftersom du väljer att ha ledarhund.
Ja, precis. Alltså, det ger ju verkligen en frihet. Just nu bor jag ute på landet, liksom med skogen in på knuten. Och där skulle jag absolut inte våga röra mig ensam ut på en promenad om jag inte hade hunden. Så är det ju, definitivt.
Mm. Vi kommer förstås komma in på det. Det är ju huvudpoängen med att ni har ledarhund som ett hjälpmedel, som det ju kallas, eller hur? Mm. Men i det här samtalet tar vi lite fokus också på vilken frihet finns och ja, kanske också frånvaro då, eller så är det ju, från, om man säger, samhällets sida som påverkar er som individer.
Mm. Ska vi berätta lite för lyssnarna? För många känner ju kanske inte till det här.
Ja, berätta gärna Isabelle. Hur ser det ut rent så här lagmässigt,
ja,
i Sverige?
Precis. Så här ser det ut. Att om du har en restaurang eller en butik eller någon annan form av offentlig lokal, så får du släppa in ledarhundsekipage, som man säger. Ledarhundar och deras förare. Men du har också rätt att säga nej. I många andra länder, till exempel Norge, Kanada, USA, tror jag. Så, men där finns det en antidiskrimineringslag som gör att du som näringsidkare får inte neka en ledarhundsförare tillträde. Men här i Sverige har vi ingen sån lag. Och det innebär att jag som ledarhundsförare kan komma till en restaurang och få veta att nej, men du får inte komma in.
Mm. Så ligger det till.
Hur vanligt är det? Eller så här, jag känner till att det jobbas på, men finns kanske ingen exakt statistik på det. Men jag tänker utifrån era specifika egna erfarenheter, hur ser det ut då? Lena, berätta, hur ser det ut?
Ja, till och med teatern, där får jag inte komma in. Får jag sköta teatern? Eller, jag har inte haft sån otur med restauranger faktiskt, men det är väl en och annan som, men ja. Det är mera på andra ställen. Teater och, ja, kan jag säga. Och någon restaurang har ju nekat. Så. Men, ja. Jag har inte råkat ut så mycket för att bli stoppad vid entrédörren. Så. Får jag säga. Men det förekommer.
Isabelle då?
Jo, men det händer titt som tätt. Och det jag främst upplever är att man alltid har med sig den här oron. Jag vet när jag pluggade i Göteborg nu nyligen, så skulle jag ut med mina klasskompisar en kväll. Och vi skulle vara med på ett sånt här musikquiz. Och så, ja men sådär, gå ut och ha det lite trevligt. Och då hade de ju liksom bestämt ett ställe som vi skulle till. Och det där hade jag liksom i, som en klump i magen hela dagen. Att ja men, vad gör jag om jag faktiskt inte får komma in? Då är det bara att ta spårvagnen hem. Liksom, det är inte jättekul i det läget. Nu var det absolut inga problem. Jag kom in hur lätt som helst. Men just att det finns anledning att ha med sig den där oron. Det är verkligen ett stressmoment liksom.
Ja. Jag var med en gång på en restaurang där jag inte fick ta in henne då. Och knappt sitta ute heller. På uteplatsen. Men de fick röka där. Och då tyckte jag, jaså, men de kan få röka minsann. En hund får inte. Och då fick jag. Då kom de på, nej, det var ju dumt det där. Så jag fick sitta i alla fall ute med hunden.
Okej, du argumenterade fram så. Och ja. Då hade de, om jag förstår det rätt, ansåg de själva, eller insåg att de inte hade motivering till det.
Och ibland kommer jag till något ställe utan att fråga. Mm. För då kan det gå också. Mm. För ringer man och kollar, då blir det nej, det får du inte. Och det här med teatern, jag tog med henne två gånger på teatern. Och det var ingen som sa någonting. Tredje gången, då frågade jag, går det bra att jag har med henne? Nej.
Det är lite det som kan hända när man, för det kan man ju tänka liksom utifrån perspektiv att ja men det är väl trevligt att man frågar och går till mötes sådär, men risken är att de ser det som en chans att säga nej.
Hur är erfarenheten när det gäller, för nu pratar vi restauranger, teater, alltså offentliga miljöer, det är ju det vi tänker oss nu, och hur är det med kyrkan som också är en offentlig plats, en plats som är öppen, ska vara öppen, så säga att vi är öppna, alla är välkomna och är ju något som vi här har mer eller mindre nära koppling till. Hur är erfarenheterna där att komma med sin ledarhund?
I de kyrkor jag har gått till, där går det jättebra att ha med hunden. Det är ingen som har sagt någonting om det. I Skäggetorp där jag går, då började med, jag fick ta in hunden i själva kyrkolokalen först. Men så var det lite annat som gjorde att jag inte fick ta med henne in i själva kyrkolokalen. De får ligga i entrén, alltså det är inne då. Och har en liten bädd där som får ligga där. Men
så det har ändrats? Det är alltså den här kyrkan du går ofta till?
Ja.
Är med i kör och så är
ja.
För mig?
Ja.
Och så har förhållandena, eller någon har gjort så att det ändrat sig ja. Kanske?
Precis. Och det är inte allergi utan det är lite annat.
Okej. Okay.
Ja, för vi kanske ska nämna det lite grann. Att det som brukar vara liksom stötestenen, det är att den som då nekar en att komma in säger att ja, men det kan komma en allergiker. Mm. Det är oftast inte att ja, men det är en person här som är allergisk och vi måste lösa det. Utan det kan komma.
Just det.
Och det blir väldigt konstigt för då kan det ju lika gärna inte komma.
Ja, visst. Vi som sitter här är ju med i föreningen Syskonbandet. Och det är där som våra program görs. Och vi sitter just nu på vårt kansli. Och det är ofta, det som är relaterat här är ju många gånger folkhögskolor och andra konferensanläggningar när vi vill ha föreningssamlingar. Och då är det ju ofta det, ja. Alltså allt fler upplever jag, tyvärr, på det hållet faktiskt. Att man säger att nej, det är inga pälsdjur får vara här. Och graderingen är väl just den du säger, Isabelle, att för att man vill vara miljödigt, vem som helst ska kunna komma. Som man säger. Men vem är då vem som helst?
Ja, precis. Och där kommer det också in det här att de nekar antagligen inte djurägare tillträde. Och är du djurägare så går de omkring med en massa pälspartiklar i dina kläder. Lika mycket som en hund som ligger stilla avger, faktiskt.
Ja, precis.
Just det. Det läste här utifrån en professor i, jag vet inte om han är läkare. Ja, det går att ta reda på hans profession. Men han har i alla fall hänvisat till undersökningar som gjorts för några år sedan med allergen, som det heter. Det är ju inte pälsen egentligen som är själva man är allergisk mot. Och det är därför det inte kanske hjälper att borsta bort pälsen. Utan det är något annat som allergenet. Men enligt undersökningar som det beskrivs här, så räknar man med att, beroende på vilken åldersgrupp, men mellan 25-50% av alla i Sverige går omkring och bär på det här allergenet. Alltså för att man har husdjur eller för att man rider och så vidare. katt, hund, häst var det som undersöktes förresten.
Mm.
Men 50% som hela tiden finns i vår miljö, på en arbetsplats, i kollektivtrafiken, i konferenslokaler och så vidare. Så precis som du är inne på och nämnde så finns ju det hela tiden. Och det är inget som kontrolleras när personer kommer till en anläggning att man ska vara klinisk från det här genet. Det
Nej.
Går inte.
Nej.
Det finns hela tiden.
Precis, och då kan man även väga in andra typer av allergener, att folk kan ha, ja men, vara rökare eller ha starka parfymer eller sådär.
Mm. Mm. Vilket är ett jättestort problem för de som är känsliga på riktigt.
Mm.
När du säger parfymer på tunnelbanan så är det ju något som är till för att sprida, så att säga.
Mm.
Och också en annan som inte är allergisk kan ju reagera på att det är starka dofter och så.
Mm.
Medans det också hänvisas i den här artikeln då, att just ledarhundar till skillnad från andra hundar är ju dresserade till att vara lugna och när de jobbar.
Mm.
Och det kan ju ni berätta om hur det fungerar och hur det skiljer sig en hund som är i arbete med att hålla sig still till exempel. Mm. Berätta, hur funkar det för den som inte vet?
Den kan ju busa och leka och när den är lös och den får vara hund också. Men då när man ser på och går till något ställe där så... Och kommer in där så, ja då lägger sig hunden, alltså man säger åt den, förhoppningsvis. Ja, men den ska ju göra det och lägga sig hos föraren då, ligga still.
Och där kan jag också bli lite fascinerad över en del människor som jag träffar på har liksom svårt att respektera det här. Att men, du får inte klappa.
Ja, precis.
Och då blir de så, ja men så söt, då kan, ja, inte få. Då kan de liksom inte koppla samman det med att om min hund ska kunna vara så här lugn och gå och ha i möblerade rum så måste man respektera den regeln, att det hänger ihop liksom.
Men just kopplat till det här med huruvida den sprider allergi och så, så är det ju en hund, så självklart, men eftersom den ligger så still så sprider det sig inte på samma sätt som en hund som är i rörelse och hoppar och...
Mm.
Det är klart att det finns disciplinerade hundar annars också. Men inte på samma sätt oftast, eller hur?
Precis.
De är ju utbildade.
Mm. Ja,
visst. Jag kommer att tänka på också en ganska underlig situation som jag var med i Göteborg för något år sedan. Jag och en vän skulle gå ut och käka på en kväll. Och jag hade stått inför det här dilemmat att ska jag ringa restaurangen och kolla och riskera att de säger nej? Och till slut gjorde jag inte det, utan vi gick bara dit. Och så fick vi komma in... De argumenterade lite om hunden och då är det så här att är man ledarhundsförare så har man ett tjänstehundskort som det kallas i sin plånbok där det är en bild på mig och hunden och sen så står det lite, det finns nämligen en överenskommelse mellan Synskadades Riksförbund och Astmaallergiförbundet. Och då står det lite på det här kortet om regler och att de får släppa in den och sådär. Så efter lite kortvisning och diskussioner så fick vi komma in. Och det var inga problem och vi åt middag, det var jättetrevligt och min hund låg blickstilla under bordet, inga konstigheter. Men när vi skulle betala och gå så sa vår servitör att nästa gång är det bra om ni ringer och berättar att ni har med er en hund så kan vi förbereda. Och då kände jag att, ja, men, vad är det ni ska förbereda? Det blev ju inga problem. Så då kan man börja undra lite om det är en liksom, maktuppvisning eller vad det handlar om.
Du nämnde här om den överenskommelsen mellan då SRF och Astma- och Allergiförbundet.
Mm.
Och det är verkligen en överenskommelse. När man läser den så är den gemensam. Där de betonar att ingens intresse står före det andra.
Mm.
Det står till exempel så här att både personer med synnedsättning och personer med allergi har samma rättigheter till delaktighet. Och sen då att tänka på, ja det är mer som står och upppunktat, men att huvudpoängen här inledningsvis är att man ska komma överens att ingens intresse går före den andres och att det är väldigt sällan som det blir problem, utan det går att lösa i situationer, både planerat och spontant.
Mm.
Det behöver inte bli någon konflikt egentligen på det viset. Och då är det ju de här grupperna som vi tänker skulle stå mot varann som ändå säger det gemensamt.
Mm.
Det är ju bra. Och jag tycker att det är det som borde företräda lokalerna när de tar sitt agerande.
Jag var faktiskt med om det när jag var inne på ett apotek och fick veta att jag inte fick vara där med hunden. Och det var, alltså den diskussionen tog mycket längre tid än vad det hade tagit om jag hade bara fått gå in och köpa det jag skulle ha. Men i alla fall, så när vi stod där och dividerade så kom det fram en annan kund och sa att Jag är allergisk mot hundar, men jag tycker att man ska ha rätt att använda sitt hjälpmedel. Så jag har inga problem med att det är en ledarhund här inne.
Oj, vilken konkret praktik av det här som är en gemensam nationell överenskommelse.
Precis.
Du lyssnar på
Klarsyn med Syskonbandet.
Och om vi återknyter det här med kyrkor vi är inne på, som ligger vårt intresse på ett extra sätt och en vardag för somliga av oss också, så finns det ju ingen eller det finns inga bestämmelser på högre nivå heller där. Alltså det är samma som i samhället, kan man säga. Det finns inget förbud mot, men inte heller lag, eller vad man ska kalla det, regel. Och därför blir det ju sådana här, kanske ibland godtyckliga, upp till individer på en plats som råkar tycka någonting. Sen självklart kan det finnas individer med att det finns en anledning i en viss lokal, i en viss som, men det är ofta inte så det är väl, eller hur? Att det är någon som själv har allergin, så att den arbetsplatsen måste vara fri från
en hund. Nej, det har jag nog aldrig träffat på, utan jag har faktiskt bara varit med om det här att det är liksom en tredje person som säger det kan komma eller det kan vara.
Precis, ja.
Man vill gradera sig.
Ja.
Och så kommer allergiker fram till mig och skäller på mig för att jag måste ha hunden här, så kommer de och håller på.
Jag såg det var
med. Ja då.
Okay.
Och sen började hon att tillgjordshosta och fräsa och snysa och hosta. Så alldeles väldigt. Det hördes att det var tillgjort nämligen. Måste du ha hunden här?
Oj, vad spännande. Hur löste du den situationen?
Ja, hon fick in i köket. Det var på en teater också, en liten teater.
Ja, men som sagt, det kan det ju vara att behoven krockar och så får man lösa det. Men det är väldigt sällsynt. Det står här att 15% av befolkningen i Sverige beräknas ha allergi. Men sen är det ytterligare bara någon enstaka procent som har kraftig allergi. Det blir problem för barn, till exempel när de börjar i klasser. För man har inte allergifria klasser. Ja, det kanske finns några enstaka, men det är inte vanligt.
Nej.
Så de får ofta ta mediciner då för att klara av. För det här som vi sa innan, så finns allergenet med hälften av befolkningen då. Sen hur många ledarhundar är det? Det är 300, va?
Precis, jag tänkte komma till att det är ungefär 300 ledarhundsekipage i Sverige. Så att om man tänker på det och i förhållande till hur många det finns med svår allergi, så är det inte superstor risk att man är på samma ställe.
Nej, precis.
Jag var med om i en kyrka faktiskt en gång, en stor kyrka i Örebro. Då började de prata om att de skulle öppna nödutgången, så jag fick lägga hunden utanför nödutgången. Men det blir så underliga varianter, för att hon kan ju lika gärna ligga liksom bredvid mig där jag sitter i kyrkan. Det gör liksom ingen skillnad. Och det förstod ju de också efter en stund. Men ja, jag tror ibland att vi är så fast liksom i det här att vi får inte ta in några pälsdjur. Att det liksom sitter grundmurat på något vis.
Ja, för de menar väl i grund och botten inte att vi inte får komma in. Liksom. Det är hunden som gör det liksom.
Ja, fast det blir ju på något sätt i förlängningen att vi inte får komma in.
Ja, i det tillfället så hänger ni ihop.
Ja.
Ledarhundsföraren och ledarhunden.
Ja, för det ska ju också sägas att en ledarhunds utbildning kostar ju ungefär 200 000. Så det här med att, alltså sen vill man ju inte sätta sin kära hund ute på gatan.
Nej.
Sådär. Men också liksom rent ekonomiskt att det är ett väldigt dyrt hjälpmedel, och det blir ju lite orimligt att man inte ska kunna använda det.
Jag tror inte många heller förstår vad en ledarhund är egentligen heller. Jag vet inte hur de tänker.
Mm. Berätta, Lena.
Jag vet inte att de bara... De kanske nog tänker, varför är det en sån här konstigt koppel? Varför går de så där? För de frågar väldigt, och när jag berättar om henne, jaha, ja, oj, då är det, ja, så där. Och då kommer det ju framåt. Om man berättar om vad hon kan och gör och så där, så då blir det...
Det är jättebra att berätta då. För det är inte konstigt heller, om det finns 300 ledarhundar i landet. Mm. Så är det ju många som aldrig träffat på kanske.
Mm, absolut.
Ledarhund, så
det... Jag tror att kanske att vi kommer där som en vanlig hund. Eller jag vet inte vad det är.
Men nu vet du om det som lyssnar på det här programmet.
Ja.
Men berätta lite mer. Du var ju inne på det mycket i programmet tidigare, Lena, som vi kan lyssna på. Men Isabel, berätta vilken frihet ger det faktiskt. Vilken skillnad är det, till exempel, om du kommer till en... Om vi tar kyrkan som ett exempel. Som du nyss sa själv, du vill sätta dig i en bänk, du vill besöka en gudstjänst eller någon samling, konsert. Hur fungerar det och vad är skillnaden för dig? Med eller utan ledarhund?
Ja, alltså en skillnad är väl om jag kommer på... Eller säga att jag måste gå lite tidigare för att jag ska hinna med en buss eller något sånt där. då är det mycket smidigare att sela på min hund och säga sök dörr. Så tar hon mig ut ur lokalen smidigt istället för att, om vi säger att konserten inte är riktigt slut och så ska jag ta fram min vita käpp och så råkar jag gå lite fel och drar till med uppmärksamhet. Alltså man stör på ett helt annat sätt. Så det är mycket det att man kan glida fram smidigt, mycket smidigare.
Lena, hur vill du beskriva, vad är skillnaden för dig att gå med, liksom, med din vita käpp och hitta fram eller med din ledarhund när du ska till kyrkan till exempel?
Det går ju mycket smidigare och det går ju mycket fortare och mycket säkrare att ta sig fram till kyrkan också. Du får nog inte vara med där i kyrklokalen. Nu är hon ju där när vi sjunger kör, för det är inte så många, så då får hon faktiskt vara med. Och bara en grej att hon hittar till den stolen jag sitter på när jag sjunger i kör. Och då kan bara gå fram utan att gå på bänkar och krångla. Mm. En sån sak bara. Så. Mm. Och så ut också och sådär. Så att så man slipper käppa och vifsta i kring och gå på en massa saker.
Jo, men jag var med om det också någon gång när jag skulle spela i en kyrka. Mm. Att jag gick liksom innan och visade min hund att ja, men här är pianot. Hon fick en godis vid pianot och sådär. Och sen liksom kunde hon ju leda mig fram när det var dags.
Just.
Och det är rätt skönt. Så kan den andra personen som man ska spela med få fokusera på förordning på sitt instrument istället.
Mm. Mm. Hur fungerar det? Jag som själv inte har ledarhund men ser så dåligt att om jag kommer själv till en kyrkolokal och ska hitta en plats. Nu tar jag många gånger hjälp av kyrkvärden kanske. Eller någon annan jag känner om det. Ja. Men om jag kommer själv och vill slinka in. Så är det ju det svåra ju att slinka in just. Att inte att ta sig fram till bänkarna. Hittar jag så är det inget problem i sig. Men att veta var det sitter någon. Eller om det är fullt på bänkraden. Och börja känna på folk. Eller, det är inte så att man känner runt. Men ändå, man får faktiskt göra det. Buffla lite på axeln eller något sånt. För att upptäcka om där sitter någon. Mm. Men hur fungerar det då? Liksom, förstår hunden att jag ska leta upp en ledig plats till exempel?
Alltså det finns ju ett kommando som heter sökbänk. Och då går hunden fram och markerar en bänk. Nu är det ju väldigt många bänkar i en kyrka. Så jag kan tänka mig att det skulle kunna bli lite förvirring. Men är det liksom en kyrka som man går till ibland. Då tänker jag att hunden ändå får in det som en rutin. Att ja, men ungefär här någonstans.
Precis.
Vad betyder när du säger markerar? Att hunden markerar bänk? Mm.
Då går den fram till bänken och stannar. Och sen så känner jag framför nosen. Och där är bänken. Eller dörren, eller vad det nu kan vara som vi har sökt.
Så det är som att hunden pekar?
Ja, det kan man säga. Eller sätter nosen mot, liksom.
Mm. Har ni någon gång varit själva i kyrkan med ledarhunden och till exempel gått fram och tagit nattvard?
Ja, första hunden jag hade Fifi. Oh, men då hade jag nog inte selen på henne. Men hon följde med ändå. Hon gick väldigt, kyrkjätt. Det sakta, varligt och värdigt. Okay. Och satte sig bredvid. Otroligt. Så.
Ja.
Och följde med. Ja, ändå sådär. Så. Men inte nattvård med och påselad hund, nej.
Nej, det kanske jag hade gjort. Det kanske blir nästa steg.
Nej, det är klart. Det måste ju, hunden måste ju känna igen och veta. Ja, men att söka övergångsställ kanske. Ja. Och trappor och så vidare.
Mm.
Men kanske om det kommer trapp och sånt. Men då är det ju en trapp som andra tapper, va? Hur markerar den det? Kan jag...
Är det trappa uppför så ska hunden sätta upp framtassarna. Så att man känner att det går uppför. Liksom. Mm. Och är det trappa nerför så ska hunden stanna. För den stannar ju vid kanter. Liksom, kant nerför. Mm. Så då gör den likadant med trappor.
Men det låter som att i kyrkan eller i vilken lokal som helst. Så är det på samma sätt som ute då. Alltså att ni kan flyta med hunden på något sätt.
Mm.
Få varningssignaler eller markeringar.
Ja, absolut. Och sen är det ju jätteviktigt det här. Om man då ska ge tips till liksom en präst eller kyrkvärd eller så. Att kommer man där med sin hund. Och, alltså de här hundarna är ju väldigt trevliga. Och de gillar människor och sådär.
Ja.
Men alltså gör oss en tjänst och ta inte kontakt med hunden.
Just det.
Verkligen. För att det blir inget bra. Man stör deras koncentration.
Mm-hmm.
Men det var ju ett bra tips att igen understryka och skicka med. För det kan vara svårt, det vet man inte av sig själv. Nej, om man träffar någon för första gången inte känner till. Men vi kan konstatera att ledarhunden ger verkligen en frihet för er.
Absolut. Mm.
Som hjälpmedel att röra er i lokaler, i kyrkor, i restauranger och i samhället. Och i Sverige finns det en bit att jobba på att få, inte samhället från lagmässigt håll egentligen, ja kanske det också, men det finns ju riktlinjer att man ska göra med tillgänglighet.
Mm.
Men attityder, om jag summerar och hör vad ni säger och vad jag har läst, så är det attityder att göra det, friheten med ledarhund att röra sig.
Mm. Nu kommer jag på någonting.
Ja, absolut.
Att om man tar det så här naturligt en vardag, att man kommer med sin hund i selen och att den jobbar och stöter på, exempelvis kunde jag ta sådana här grävmaskiner och grejer och sådär, så kommer det en sån här arbetare som säger, ska jag hjälpa dig? Nej då, så kan jag säga, det gör hunden och går runt där. Oj, ja, då blir, och då får man ju en sån här naturlig vink om vad en ledarhund gör. Att då får ju den människan i alla fall.
Mm.
Så det skulle man möta på flera såna här människor som får se hur en hund jobbar.
Mm. Isabel, du var på väg med någonting.
Nej, men jag tänker bara att, ja, absolut attitydförändring. Men också att en lag, antidiskrimineringslag, skulle ju inte vara dumt.
Nej.
Just det, då behöver inte de här olika kyrkorna eller anläggningarna, alltså konferensanläggningar eller teatrar, då behöver inte de göra en sån bedömning själv. Det kanske rent av är skönt också för dem på ett sätt.
Ja, alltså det tror jag faktiskt. En tydlighet är nog skönt för många.
Det skulle inte finnas någon, så att säga, konflikt då att hantera på den fronten.
Nej, precis.
Och sen när det kommer enstaka undantagsfall då behoven krockar, så löser man dem då.
Precis.
Men det skickar vi med till alla som har möjlighet att påverka.
Ja.
Bara i sitt eget sammanhang eller mer politiskt också, förstås.
Mm.
Men tack Isabel Ulfsdotter och Lena Johansson för det här samtalet om ledarhunden och frihet i samhället vi lever i.
Tack.
Du har lyssnat på Syskonbandet och Klarsyn, Syskonbandet i Kristna Synskadades förening. Du har lyssnat till ett samtal mellan Isabel Ulfsdotter, Tina Strömberg och Lena Johansson. Och de diskuterade lite grann hur det är att ha ledarhund i vardagen och vilka olika situationer man kan råka ut för. Vår tekniker idag, han heter som alltid Kalle Olofsson. Om du vill skriva till oss så är du välkommen att göra det på adress radio@syskonbandet.se. Eller om du föredrar nätet, då funkar det också. Då kan du gå in på hemsidan www.syskonbandet.se. Eller så kan du också lyssna på oss som podd. Då letar du upp Klarsyn och Syskonbandet, där poddar brukar finnas. Och jag heter som vanligt Sofie Sundin och jag hoppas att du har det kanonbra tills vi hörs igen.